Premier League-podden är tillbaka. Dan för dopparedan har vi här. Och ja, Frida och Kalle har tagit sig in här i studion också. Eller ja, Frida på länk i alla fall. Hur är det? Har du någon julstämning än?
Alltså det är ju ganska varmt för att vara mitten på december och solen lyser och sådär, men det är jättefint. Och jag har en liten gran som jag sitter och tittar på just nu. Alltså det är ingen gran, det är plast och den är, ja, det är mer en dekoration. Men lite julstämning har jag faktiskt.
Har du något sådär Trelleborgs julpynt också i den granen då eller?
Nej, det har jag inte. Men koppen jag dricker ur är en Trelleborgskopp. Trelleborgskopp.
Har du börjat snacka svengelska nu?
Gud, jag är den nya Victoria Silvstedt.
Ja, precis.
Det kommer mer och mer.
Ja, härligt. Kalle, hur är din del?
Jo då, det är väl under kontroll. Drog ju en visdomstand där i början av förra veckan, så var ju lite sargad. Men nu har det ju ordnat upp sig, tycker jag. Nu kan jag ju till och med gapa stort, och det underlättar om man ska snacka ordentligt i en podd.
Ja, vi kunde ju snacka lite här i helgen nu. Det var ju ett klubblags-VM som vi visade här på Sportbladet. En final, Liverpool mot Flamengo. Och i och med att just Liverpool var med i den finalen, får vi väl ändå konstatera lite kort att Liverpool tog den där titeln också. Vann med 1-0 efter en förlängning, en spännande match. Vad tyckte du, Kalle?
Ja, precis. Flamengo bjöd ju på bra motstånd. De hade ju en hel del välmeriterade spelare. Ett koppel av spelare som vi känner igen från de stora ligorna i Europa. Och även en hel del brasilianska spelare som var riktigt, riktigt fina. Vi fick ju ett par nya favoriter, du och jag, där. Bland annat William Arao och Henrique. Så att det var ingen sådär enkel match. Det var uppenbart att det var lite komplicerat för Liverpool att möta en annan typ av fotboll som de inte ställs mot i vanliga fall. Den där tekniska sydamerikanska fotbollen. Men de har ju den där förmågan nu för tiden att de hittar ju alltid ett sätt att vinna. Och det har inte så mycket med tur att göra, utan till 90% handlar det om skicklighet. Att de har så otroligt många olika verktyg när det handlar om att såra sina motståndare, och det gör att förr eller senare så hittar de en av de där strategierna, och det brukar räcka nu för tiden eftersom de samtidigt är så homogena som lag, och det är bara att lyfta på hatten. Det är en otrolig resa de har gjort. Nu är inte det här den tyngsta titeln såklart, men jag tror att det känns nog ganska bra att få kalla sig världens bästa lag.
De får ju spela med den här guldbadgen, men jag hörde någonting om att den inte kommer tillåtas i Premier League, för att det finns vissa liksom tröjregler, man måste ju ha bestämda nummer och så vidare, liksom designen och så. Så att, men det är ju Champions League för de vill i alla fall använda den, om jag har förstått det rätt. Oavsett så Liverpool alltså på pappret nu alltså bäst i världen, och laget som alla då vill jaga, och det gäller ju även i Premier League. Tottenham och Chelsea, de har ju en bit upp till Liverpool minst sagt, precis som alla andra lag, men det var ju en extremt händelserik match vi fick se här igår på Tottenham Stadium.
Ja, alltså jag vet inte ens var jag ska börja när man pratar om den matchen.
Man kan väl börja i för sig så att vi går åt rätt håll med att det blir liksom lite gladare här inför julen som kommer och så vidare. Att börja med det absolut tråkigaste, att de tragiska rasistpåhoppen som Antonio Rüdiger drabbades för under matchen, som gjorde att matchen bröts också. Där Rüdiger efter också gått ut och sagt att ja, det här är någonting vi verkligen måste prata om, skrev jag på Twitter, för det får inte fortsätta ske, vi får inte glömma bort att detta sker. Och det är ju uppenbarligen ett jättestort problem, alltså i engelsk fotboll och inte bara inom engelsk fotboll.
Ja, men absolut. Och det är ju faktiskt flera incidenter som har inträffat kring just Spurs supportrar också på sistone, kan man lägga till. Men framförallt så tycker jag det är viktigt att de ser till att markera och att det lyfts mer, med tanke på att de har så himla mycket att säga om alla andras rasism. Men då tänker jag inte minst på när det engelska landslaget har varit ute i Europa, och vi vet vad som hände i Bulgarien, var det va, och Montenegro också. Och de har väldigt mycket att säga om Italiens sätt att hantera rasism inom fotbollen på också. Så att på det sättet så tycker jag det är bra att en sån här grej sker och att det tas på allvar direkt, för att Man kanske ska se till att rensa ut sin egen garderob innan man ger sig på någon annans.
Det är något oerhört farligt, känns som vanligt nu för tiden, att man, det är skrämmande också, man börjar nästan vänja sig vid att de här rubrikerna kommer. Och att andra liksom och så vidare, ja, men man fördömer andra fans, och samtidigt så är det först när det sker på ens egen hemmaplan som man på något sätt reagerar på det. Det är skrämmande utveckling, väldigt svårt att veta hur man också liksom kan hantera det. Man måste ju ta i mycket hårdare än vad man gör, framförallt. Jag vet inte hur du upplevde det, Frida, med vad heter det, speakern pratade väl ut under matchen också och så vidare, flertalet gånger som jag förstod det.
Ja, alltså vi senar inte direkt när det hände, men jag tror inte att han själv förstod vad som hände, utan det tog ett litet tag innan man fick veta vad det var som hade inträffat. Men jag tyckte att det hanterades väl bra, att Taylor liksom samlade Harry Kane och Aspilicueta, var det väl, som var framme där och snackade. Han pratade med Mourinho, han pratade med Lampard. Men det är väl precis så det ska gå till. Och sen var det väl Rydiger antagligen som tyckte att man skulle spela vidare. Så att, jag tyckte man skötte det bra igår. Och förhoppningsvis så kommer det bli färre incidenter framöver.
Och vidare då istället till fotbollen då, som spelades, eller rättare sagt, så varken Paolo Gazzaniga eller Heung-min Song kanske liksom var rent fotbollsrelaterade missar de gjorde, men vad säger vi? För det var ju två rejäla Spurs-hjärnsläpp, förutom att Chelsea spelade väldigt bra i den här matchen och att Tottenham inte spelade så bra, som ändå liksom vände den här matchen till Chelseas fördel. Vart ju en 2-0-seger då, där Willian gjorde båda målen. Hur upplevde ni de situationerna som var?
Nej, men alltså, det var väl lite som Mourinho sa, alltså han erkände ju, först och främst ska man ju påpeka det här med att Lampard kände väl att han behövde ändra på någonting efter den här horribla insatsen mot Bournemouth förra helgen, så han valde alltså att ställa ut ett sorts 3-4-3, vilket fungerade utmärkt mot Spurs. Alltså jag vet inte, Mourinho verkade helt tagen av detta, eller Spurs verkade helt tagen av detta i alla fall, med tanke på att Alonso och Aspilicueta, de klev ju ut, och eftersom de var wingback så klev de ut och liksom drog isär hela Tottenham-försvaret, var på Willian och Mason Mount, utnyttjade de luckorna genom att kliva lite inåt. Alltså det var en ganska enkel justering, men som funkade väldigt, väldigt bra. Å andra sidan så kan jag hålla med Mourinho om att målen kommer ju sig av att Spurs-spelarna gör misstag. Och Aurier är ju alldeles för avvaktande där när Willian drar in 1-0 efter hörnan exempelvis. Också inte minst då Gazzaniga som, alltså jag undrar egentligen hur många poängtapp han har orsakat i Tottenham sen han blev första målvakt där istället för jurist, för att det börjar bli en hel del nu, och det är väl klart att man undrar lite vad Anthony Taylor tänkte på när han tyckte att det skulle vara frispark för Gazzaniga först. På det sättet var det ju tur att VAR klev in där och rättade till det, för att de flesta kunde ju säga att det var väl klart att det skulle vara straff till Marcus Alonso, så att nej, men där håller jag med Mourinho. Och sen när Son får det här röda kortet, då är det ju game over. Då blir det ju i princip omöjligt att komma tillbaka. Men imponerande av Chelsea, tycker jag verkligen. Och det kändes aldrig som att Tottenham fick någon särskild kontroll över matchen. Inte ens efter paus när de ändrade genom att plocka av Eric Dier och sätta in Christian Eriksen. Så att, en väl genomförd matchplan.
Lite förvånade faktiskt att de fick så mycket effekt av att gå på 3-4-3. Det hade gjort en sak om de hade gjort den här förändringen för 4-5 år sedan, när det systemet var nytt i Premier League, när Antonio Conte tog in det och det uppstod ytor som man inte var vana vid att de uppställde. Nu spelar ju alla lag, ibland i alla fall, med trebackslinjen. Det var ju knappast någon ny företeelse. Och förvånad att det fick så stor effekt som det fick. De borde ha vant sig vid just med att man går brett. Sen tror jag en stor effekt faktiskt just av det här spel formationen just med Tottenhams nya arena. White Hart Lane var ju känd som en väldigt liten och kompakt plan förut. Den var väl bara, om jag minns rätt, 62 bredd. Och nu går de på 68 bredd på den nya. Och det är 6 meter skillnad där. Kan ha varit 63 också bredd på White Hart Lane. Men de 5 eller 6 meter gör ju enorm skillnad om man spelar med vingbacka. Just för att det blir så mycket meter att löpa ut på för Tottenham i det här fallet. Lite förvånade Mourinho som är en väldigt skicklig matchcoach. Han brukar vara otroligt bra förut på att liksom hantera när motståndare gör vissa saker, så kan han parera det. Men jag vet inte riktigt varför han inte förändrar. Det kan ju finnas jättemånga orsaker till det, såklart. Jag menar, man ska ha respekt för att han ser laget på träningsplanen och vet såklart mycket mer om dem de senaste veckorna än vad vi vet. Men det hade varit ganska enkelt för honom att bara spegla Chelsea när de kom så snett in i matchen som de gjorde. Sen är det inte säkert att anfallsspel hade blivit bättre av det, men jag tror att de hade kunnat hantera dem bättre försvarsmässigt än vad de gjorde i första halvlek där. Det var ju intressant, tycker jag, också med Aurier. Det är han som ger bort första målet helt och hållet. Han börjar ju med att nicka ut den boll ganska omotiverat i hörna. Och sen står han och sover när hörnan slås. William gör honom jättefint. Klassaktion såklart. Men Aurier var ju en sån där spelare som vi flaggade för lite, att Mourinho borde inte liksom tycka att Aurier är hans typ av ytterback. Och nu gör han den här typen av misstag som man sällan såg från Mourinho försvarare. Han går tillbaka till Mourinho för 10 år sedan när han valde försvarare som var otroligt solida. Det var liksom Paulo Ferreira, du visste vad du fick nästan alla dagar i veckan. Och det blir intressant att se vad han gör för åtgärder med det här laget. Nu vet jag inte om han får så mycket utrymme just i januari att värva, men det känns inte som att han har så disciplinerade spelare i den backlinjen så han kan spela den typen av Mourinho-fotboll som han egentligen vill göra. Alltså lite mer solid försvarsspel där man vet vad man får. Man vet inte vad man får av Aurier, man vet inte vad man får av Sanchez. Och man vet ju faktiskt, om man ska vara ärlig, inte riktigt vad man får av Alde Firell länge. Det är ju i alla fall ingen världsklass mittback som det var under hans debutår där i Tottenham.
Det känns ju ändå som att Mourinho har ju inte hunnit sätta sin prägel på det här laget riktigt än, samtidigt som han på något sätt har anpassat sig, förutom att han på något sätt har känts väldigt mycket mer sympatisk utanför planen, på ett helt annat sätt blivit nya snälla Mourinho. Så kanske det är så också att han måste ändra sin liksom mer cyniska taktik. Det var lite skönt ändå på något sätt att höra honom i efter matchen-intervjun, när han ändå drar den här syrliga passningen till den här utvisningssituationen på att, alltså att Antonio Rydi, jag hoppas han hämtar sig snart från de här brutna revbenen, för det måste ju ha brutits några revben av den där smällen. Det var lite fint att se den liksom gamla Mourinho bara skina upp där igen, för han har varit så oerhört snäll och timid liksom, när han kom tillbaka.
Ja, men är det något vi kan vara säkra på, det är att den gamla Mourinho kommer komma tillbaka efter ett par förluster. Då, alltså, jag har svårt att tro att vi har den snälla Mourinho då. Det är liksom, han spelar ju alltid ett spel. Liksom, och jag tycker han spelar lite ett spel också, Frida, när han säger det där med att målen är enskilda misstag. För jag tycker som alla mål som man släpper in, i alla fall 99% kan man ju härleda till något misstag någonstans. Det tror jag är bara ett sätt för han att liksom skyla över att de var totalt utspelade i första halvlek, att han själv hamnade snett. För att,
till hans försvar så sa han sa att de var superior.
Ja, alltså
mäktiga ord. Så att, han erkände ju absolut. För övrigt så var ju, om ni tyckte liksom tv-intervjun var kul, så var ju presskonferensen en otrolig upplevelse. Det var ju verkligen...
Berätta!
Men det var ju verkligen det gamla Mourinho. Där allting är ett spel, precis som du säger, från början till slut. Och han... Det var särskilt en grej som gjorde Frank Lampard oerhört upprörd. Och det var att Mourinho, han är så smart. Alltså han vet exakt vad han ska säga för att han ska liksom trycka på folks knappar. Och helt plötsligt så säger han att nej, men det var ju smart av Frank att använda sig av Antonio Contes gamla system. Ja, för det är de här spelarna känner ju till det systemet.
Ja, precis. Ja, exakt. Ja,
Contes system, det är ju väldigt bra. Och Aspilicueta och Alonso har ju spelat väldigt mycket i det. Så gick han, höll han på med det väldigt länge. Så det blev liksom som att visserligen så hyllade han Conte, han hyllade Frank Lampard, men ändå inte. Han gav honom cred för det. Och alltså, Lampards reaktion när han fick höra detta, han kunde liksom inte ens dölja hur irriterad han blev. Alltså, han svarade direkt att det har ingenting med Antonio Conte att göra. Två tredjedelar av det här laget spelade aldrig under Antonio Conte. Jag gav spelarna helt andra instruktioner än vad Antonio Conte brukade göra. Men det var riktigt känsligt, och det var väl för att
det är ju fruktansvärt kul. Ja,
man såg ju hur mycket den här segern betydde för Frank, alltså särskilt efter matchen när han liksom går fram till supportrarna, sliter av sig sin jacka och kastar upp den på läktaren. Alltså den här, jag har inte sett honom så här glad under hela hösten, så att det var säkert därför han tillät Mourinho att trycka lite på hans knappar, för att han var så otroligt emotionellt investerad. Men han fick också frågan, är du fortfarande kompis med Mourinho? Och då svarade han lite sådär lurigt att ja, det får man väl vara liksom. Så att de verkar ändå vara on good terms.
Det är ju uppenbart att deras relation inte är vad den var en gång. Alltså, det är ganska enkelt även för oss på utsidan att läsa igenom. Sen har ju skrivits en del om det i England, har noterat också just att deras relation har förändrats. Och det märkte man ju redan i premiären där när Mourinho satt i tv-studion och sågade Mason Mount. Helt oförklarligt tycker jag, för att jag tycker han var jättebra i första halvlek mot Manchester United där. Och Lampard var ju helt frågande efteråt hur Mourinho kunde kritisera Mount efter den insatsen. Så att jag tror inte, hade de haft en bra relation, då hade de inte liksom hamnat i den situationen. Jag tror precis som du, Frida, den här segern, den betyder mer för Lampard än någon annan seger den här säsongen. Det var en enorm precis match för hans del, tror jag. Den betydde att han liksom kunde ta sig ur skuggan som han hade haft annars, om rubrikerna hade handlat om att liksom gammal äldst och så vidare. Men däremot kan jag ge Mourinho lite rätt i just att huvuddragen, det är möjligt att Lampard har förändrat några detaljer i hans sätt att implementera 3-4-3 just igår, men huvuddragen är ju att de sätter spelare i positioner där de använder ytterzoner, och det är ju ingenting som var unikt med Lampards system igår, utan det är exakt samma som Conte använder, och att jag tycker att man använder N'Golo Kanté på ett helt perfekt sätt i den rollen i 3-4-3, för just i 3-4-3 så har man bara mittfälts två och de får täcka så otroligt mycket ytor. Men har man då Kanté som har den där unika förmågan att springa mer än andra, springa för två spelare, då är det som att man nästan med 3-4-3 med Kanté på plan spelar med 11 utespelare. För att han har den förmågan att göra den rollen på ett sätt som jag skulle säga ingen annan i världen kan göra.
Du måste så att, ju ha en sån också där med Jorginho bredvid i ett sånt mittfält.
Ja, precis.
Han är mer statisk.
Ja, precis. Alltså där, av den anledningen tror jag att det inte går att spela riktigt 3-4-3 med Jorginho, just för att han är för statisk för det. Han måste vara på tremannen mittfält. Nu var ju Kovacic riktigt, riktigt bra.
Han är ju också en sån typ också av spelare som verkligen rör sig och liksom också transporterar boll och verkligen är på varje sida av planen. Så ett 3-4-3 med en Kanté Kovacic i mitten låter ju teoretiskt som ett väldigt, alltså, välfungerande system i alla fall.
Ja, alltså det är ju omöjligt att peta Kovacic nu. Jag tror jag sa redan förra veckan att jag tycker han har varit Chelseas bästa spelare totalt sett över hela hösten. Och det står jag fast vid. Så att samtidigt är det ju skönt för Frank att veta att han har det här alternativet, eftersom att han har muttrat lite om att truppen inte är sådär jättebred och han har tvingat spela Jorginho väldigt, väldigt mycket och sådär. Så att skönt för honom på det sättet.
Vi måste ju lyfta William tycker jag lite också här. Han har ju ifrågasatts i den positionen. Man pratar om att Chelsea behöver få in en ny ytter och så vidare, att William är slut. Hej och hå, här går han in och är direkt avgörande med två mål. Varav ett på straff i och för sig, men han gör ju en fantastisk match i övrigt också.
Han har ju så enorma spetskvaliteter, William. Och det är ju bara synd att han inte är mer effektiv och gör mer poäng. För då hade han ju varit uppe där i den absoluta toppen i världen. För att just den där förmågan att på små ytor bara rycka sig till den där extra sekunden med bollen tack vare sin snabbhet första metrarna, där han fortfarande är svårslagen, och han är ju inte så ung längre, men han har ju kvar den där kvickheten, och kul att se han gör den där typen av mål, för titta på hans egenskaper så tycker jag han borde kunna göra det där oftare. Nu gjorde han det igår och det var oerhört vackert att se. Men det är väl den lilla kritiken jag kan ha mot honom, att han är så bra så han borde kunna göra det ännu oftare. Jag blev jätteförtjust igen då. Nyförälskad i Tomori igår dagens match. Det tycker jag var jättebra i första halvlek.
Han var ju strålande. Trebackslinjen funkar perfekt. Och så Kurt Zuma som lyfte sig också tillsammans med Rydiger och Tomori. På ett...
Passar ju Kurt Zuma att spela en trebackslinje. Det blir inte så mycket fokus på han i uppspelen då, utan han kan bara städa bakom de andra och spela ganska enkelt i uppspelsfasen. Så att, jag tror att det finns ju någonting där för Chelsea att bygga vidare med 3-4-3. Sen finns det ju såklart en aspekt i att de kanske inte har vingbackar som är jättebra i de rollerna mot alla typer av motstånd. Jag har svårt att se att Alonso och Azpilicueta som vingbackar, till exempel om man skulle möta ett lag som parkerar bussen, är de spelarna som luckrar upp det. Men just i den här matchen, just den här matchen fungerar det bra.
Ja, och då slänger man bara på Reece James i så fall. Får man lite unga ben.
Ja, för det finns ju inte i Chelsea idag, eller på att säga, med truppen som är. Ja, Chelsea alltså 2-0 borta mot Tottenham, och nu när William var så pass bra så får vi räkna med att det där ryktet i Barcelona som dök upp från ingenstans kommer att florera även denna januarifönster.
Det hade ju varit en bra spelare för dem, tror jag.
Du tror det?
Ja.
Nu, med risk att gå in på sidospår där, så känns det ändå som helt fel, ska jag säga.
Nej, jag skulle säga att det är helt rätt för dem att ha han i mixen. Inte möjligt, inte nödvändigtvis att starta, men för att ha en sån att skicka in när de har tröttat ut motståndare med den förmågan han har på små ytor och skapa grejer. Ja, jag tror han hade fyllt en funktion där.
Fast där har de ju redan Dembélé, tänker jag.
Jo, men han är ju bättre på att kombinera, William. Dembélé, han är ju bara snabb och kan utmana, men William har ju förmågan att kombinera med andra spelare också på det sätt som Barcelona vill göra. Mm.
Utan att gå in på det sidospåret allt för långt, så att vi inte börjar prata La Liga här, hade ni tyckt var jätteroligt säkert. Men i alla fall, Watford Manchester United spelade sig också igår, och där var det också 2-0, fast till Watford. Jag såg någon rubrik i någon svensk tidning, inte vår tidning, som skrev chockförlust för Manchester United. Men det här är väl ingen chockförlust, eller? Alltså sett till vad vi har pratat om Manchester United tidigare och hur deras spel funkar.
Nej, för att vi vet ju faktiskt om att Manchester United är jättebra mot bättre lag och lite sämre när de får möta lite sämre lag. Det har vi ju kunnat räkna ut ganska tidigt under hösten. Jag tittade på den här matchen lite med ett halvt öga bara, eftersom att jag var på Tottenham Stadium. Men det gick ju såklart inte att undvika att se det skeas enorma målvaktstavla. Det gick som ett sus genom hela pressrummet. Det var som att alla liksom bara, åh herregud. För att man tänker sig att det sker är ju oftast den spelaren i United som man nästan alltid kan räkna med att han i alla fall är högklassig. Men när inte ens han kan leverera, då blir det ju inte så mycket kvar.
Han har ju vacklat ganska rejält under det här kalenderåret, och nu är det väl extra mycket fokus på just hans misstag, eftersom han gjorde en blunder mot Everton också. Jag hävdar i och för sig att det var frispark, och hade de dömt frispark där så hade vi inte pratat om det alls. Men det blir ju ändå så att det blir någonstans slutresultatet vi diskuterar, och nu har han två misstag då på två matcher. Och det är klart att den sista utposten som har varit så otroligt liksom värdefull för Manchester United under de här tunga åren, det hade förmodligen varit ännu tyngre år om inte han hade varit liksom världsklass under Van Gaal, under Mourinho och så vidare. Nu har de inte den att luta sig mot heller, och det är klart att då blir det jobbigt. Jag såg ju den här matchen inte så mycket i första halvlek, men jag kollade väldigt noggrant i andra halvlek, och det vi kan konstatera är ju att det vi har tjatat om egentligen i den här podden hela hösten, sa redan inför säsongen också, att det var ju ganska uppenbart att United blev ett omställningslag under senare delen av Mourinho, egentligen sessionen. Solskär tog det egentligen ännu längre. De mötte rätt många bra lag där när han hade sina smekmånader, och de gjorde bra resultat med att spela med fart och omställningar, och de har liksom inte tagit sig ur det. De har en seger på 12 matcher den här säsongen när de har haft mer bollinnehav än motståndarna. Och det liksom en gång, ingen gång, två gånger absolut. Men när det blir så här tydligt att de vinner matchen när motståndarna har bollen och de förlorar när de själva har, då är det så uppenbart vad problemet är. Dels är det ett problem från ledarsidan. De har inte en tillräckligt tydlig idé kring hur de ska spela. Och jag säger det är det absolut svåraste som finns i fotboll. Det är ju att driva matcher. Det är ju att skapa mot lag som bara försöker neutralisera. Så det är inte enkelt. Och då står du ofta och faller också med kvaliteten på dina spelare. Och där har jag sympati med Solskjaer. Det är därför jag inte vill säga att han är en katastrofalt dålig tränare. För jag tycker verkligen att de har inte tillräckligt bra lag för att vara Manchester United med allt vad det innebär. När hela omvärlden tycker att ja, men ni ska ju dominera matcherna. Ni ska ju styra och ställa och vinna ändå på beställning. Så bra lag har de inte. Det går inte att spela med ett mittfält med Fred och McTominay när du ska vara liksom kreativ och börja såga upp lag som du möter i Premier League som håller hög nivå och bara går in för att försvara. Jag tror inte det spelar någon roll om du hade haft en bättre tränare. Det hade sett bättre ut, men det hade inte sett så bra ut som vissa tror, att de bara hade liksom trätt upp lag på beställning. Men det är en aspekt. Sen är det ju en aspekt i att när Paul Pogba kommer in på plan så blir det så en enorm skillnad på just det här sättet. Det är det jag känner, att jag tror att Solskjaer måste landa i, och han och hans coachteam måste landa i, att de är två helt olika lag. Och de måste spela på helt olika sätt beroende på vilka de möter. När de möter de bättre lagen, då kan de spela med Fred och McTominay där inne. För då handlar det bara om att springa och täcka ytor, vinna andra bollar och spela enkelt ur och snabbt framåt till sina omställningsspelare. Men när de möter de sämre lag, då måste de helt och hållet skifta balans. Ta Watford igår, de möter ändå jumbon. Måste de spela med ett dubbelblock med två defensiva? Det kanske är så att Fred ska spela ensam def mitt i en sån match. Jag vet att det är inte optimalt. Jag förstår att Troy Deeney kommer att kunna skapa problem i ytan då med när han är targetspelare. Men det kanske är det de måste offra för att ha råd att ge Pogba framöver en friare roll offensivt. För jag menar, Solskjaer är ju inte dum i huvudet. Han ser ju också att, det har jag ju sagt 100 gånger, liksom, Pogba har egenskaper som de andra inte har och vi behöver den typen av kreativitet och så vidare. Men eftersom man inte har gett honom den fria rollen så måste han göra bedömningen att okej, vi kan inte skapa balans i laget om vi ger Pogba den rollen. Men nu när det blir så många dåliga resultat mot de sämre lagen, då måste de ju leta efter sätt att åtgärda det här. Och jag tror att man tittar på matchen igår, så de skapar ju jättemycket chanser faktiskt sista 12 minuterna i matchen.
Men de kommer ju igång där sista 10 och plötsligt vaknar precis till liv. Och det är ju Pogba bland annat som ligger bakom.
Ja, alltså Pogba där har ju två fenomenala bollar. Dels en till Rashford där mottagningen inte blir så bra. En till Mason Greenwood där Greenwood ska göra det betydligt bättre än att lobba den 3 meter över.
Men han kommer undan för han är inte Jesse Lingard.
Ja, precis.
Lobben utan att såga allt.
Ja, exakt. Lingard hade ju blivit mer sågad för den lobben än vad
jag tänker bara i första halvlek som Lingard drog liksom helt fri och sen.
Ja, det var ju ett tecken på en spelare som saknar självförtroende. Men
eller tvärtom, för mycket självförtroende.
Ja, antingen eller. Men det var i alla fall fel beslut av en spelare som inte har gjort några mål under 2019. Men det var uppenbart att de skapade väldigt mycket chanser sista 10, och jag tror att det finns en förmåga att skapa de där chanserna, men då måste de offra balansen. Jag tror att det är värt att göra det. Alltså, de måste få första målet i matcherna. Får de första målet i matcherna, då kan de spela sitt omställningsspel sen. Men får de inte det, när det sker att tvålar in en boll som igår, ja, men då blir de otroligt vad ska jag säga, slätstrukna. Och det var de ju så länge matchen stod 0-0, för även om det var jättekul att Watford vann igår med Nigel Pearson och ny tränare och de kan få ett lyft. Jag tycker att det är ett lag som är bättre än att ligga där i träsket. Så det var ju inte någon supermatch av Watford heller. Alltså, nej, jag tyckte det var två riktigt dåliga lag i första halvlek av det jag såg då. Och det var ju ett lag som, ja, Pearson har ju gått in för att nu ska vi stänga bakåt. Vi ska vara tajta där och sen får vi ta det som ramlar ner. Och igår var det en målvaktstavla av De Gea som satte dem i förarsätet och sen gjorde Ivan Bissaka faktiskt en ganska otajmad tackling. För en gångs skull ska vi sägas. Som gav en straff. Och det räckte till seger igår. Men jag tror att de har ju såklart fått något form av hopp av den här segern, men de behöver spela bättre framöver de också.
Jag tror ändå att det finns viss skuld att lägga på Solskjaer här, sett till att han bevisligen byggt ett lag, valt att värva spelare för att spela den här typen av fotboll. Han har ju haft väldigt stor makt och en liksom skattkist eller vad det är att jobba med under den här sommaren. Han har pinpointat spelare som han vill ha in, som jag tycker alla tre har varit bra värvningar. Men samtidigt så har han ju liksom fastställt att det är den här typen av fotboll vi spelar, de här spelarna jag satsar på. Att man spelar ändå en fotboll där, ja, man helt enkelt inte kan skapa när man har för mycket boll. Du har Rashford, Martial och så vidare som kommer som spjutspetsare, kontringsspelare rakt av.
Och, ja, men jag skulle inte säga att de är kontringsspelare rakt av. Alltså, Rashford har ju definitivt individuell kvalitet nog för att luckra upp låsta försvar. Det gör han ju ibland. Martial har ju också det. Men de måste ju få rätt typ av stöttning och uppbyggna spel bakifrån. Och då kommer vi tillbaka till det där dubbelblocket som sitter där. Jag tror nog att alltså, Solskjaer hade ju inte tackat nej till Toni Kroos i sommar om han hade fått honom som liksom gåva av Ed Woodward. Han hade inte tackat nej till en toppklass mittfältare. Det är klart han vill ha in den spelaren, men jag tror att det handlar mer om dragningskraften och att den typen av spelare är svåra att hitta. Men det jag tycker, om man ska dra det till sin spets, liksom, om du tar McTominay och Fred, så de är inte bättre än vad Aaron Mooy är med bollen. Så spelar ju Brighton. Och det är det jag menar, liksom, att de har inte spelare som är bättre än vad Brightons mittfältare är.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
När vi tar McTominay och Fred på just att möta låga försvar. Och då kommer det inte bli, liksom, det blir inte bättre än så.
Nej, det är det som är problemet också, för att ja, du kan värva in duktiga mittfält som är bättre med bollen. Så att du värvar in en Aaron Mooy då, bara för att leka med tanken, som har lite mer. Du kommer ju fortfarande ändå då ha problem med storlagen istället. Så bara att göra den avvägningen. För att, säg, Bruno Fernandes som har ryktats jättemycket till United. Du kan inte förhandla med honom och säga, ja, vi vill att du spelar mot de dåliga lagen. Men du kommer bli bänkad i varje toppmatch. Och vi ska spela Fred och McTominay på mitten då. Det är ju inte en lätt liksom, avvägning att göra på så sätt, att ha två lag.
Det är svårt att hitta de spelarna som allt, för det är de som kostar mest, och jag skulle säga att det är en jättebristvara idag. Sen är det så, alltså, det hade varit bättre med Solskjaer, det är ingen, eller utan Solskjaer, ingen tvekan, men det är bara frågan om hur mycket bättre. Men samtidigt, små saker kan göra skillnad också, och jag är helt övertygad om att en bättre tränare hade fått dem att spela bättre. Sen hur mycket bättre, det är svårt att säga.
Frida, något att tillägga?
Nej.
Ja. precis, då går vi vidare då till Manchester City mot Leicester, på tal om ett lag som är lite mer bekväma med att ha bollen. Då, Manchester City som vinner här, och Liverpool tackar väl och tar emot, för att Leicester då nu är sannolikt ännu fler poäng bakom när Liverpool har fått spela sin hängmatch då mot West Ham, som blev över när de var borta på klubblags-VM. City-Leicester 3-1, vad säger vi?
Ja, nej, men en sevärd match måste jag säga från början. Och vi har ju imponerats väldigt mycket av Leicester av uppenbara anledningar under hela hösten. Men just i den matchen fick vi väl ett ganska starkt svar på att Manchester City och Liverpool fortfarande är ligans bästa lag. För att Leicester hade ju totalt sett inte speciellt mycket att sätta emot. Jag tycker att de gör en väldigt bra första halvlek. Jag tycker att Johnny Evans var dominant, särskilt i luftrummet, men också på att hålla koll på Raheem Sterling, som inte lyckades åstadkomma speciellt mycket på grund av honom. Däremot så gör de ju misstag som kostar, blir väldigt kostsamma för dem. Ben Chilwell är ju, han hade ingen bra, jag förstår mig inte på Ben Chilwell ibland. Han hade oerhörda svårigheter i alla fall i lördags med Mahrez. som ju också drar in 1-0 där. Och sen är det otur. Nu kan jag inte ens prata. Nej, 1-0 var det ju inte. Det var ju 1-1 för att precis. Jag kommer,
Vardy hade
jag
gjort mål innan.
Jag kommer till Vardys genialitet. Men det blir ju också tungt där när liksom Pereira gör en ganska klumpig tackling på Sterling, som det blir ju liksom 9 gånger av 10 så blir det ju straff oavsett om VAR finns eller inte. Och som då också gör liksom att City kan koppla grepp. Men de visade ju, eller Leicester visade ju, att City fortfarande har en del svagheter, och det är ju i backlinjen och med när de möter en typ av spelare som Jamie Vardy, som nästan i princip helt på egen hand kan göra saker och dra in mål. Då har de det tufft, och jag menar 1-0-målet där som han gör är ju fantastiskt. Och Evan ska ha lite cred för det också, för att det är han som vinner tillbaka bollen där från Jesus, tror jag det är. Och det är det som startar hela anfallet. Så att Leicester har ju givetvis sina uppsidor och saker som de gör riktigt, riktigt bra. Men totalt sett så var de ju, hade de ingenting att sätta emot i den här matchen. Såg inte sen när Kevin De Bruyne återigen visar upp sina kvaliteter där i andra halvlek.
Man måste ju så fråga sig, även om det är ett Manchester City de möter, det är ändå poängtapp mot Norwich, förlust här nu mot City. Hur ser det ut för Leicester i fortsättningen här med alla de här matcherna som kommer här under mellandagarna och så vidare? Tror ni att det kommer ett ras från dem, eller kommer de fortsätta att klamra sig med där uppe i toppen?
Jag tror de fortsätter klamra sig kvar, men jag tror inte att de klarar att haka på det där tempot som går där uppe på de där två. Och framförallt av Liverpool som är dragloket. De har inte riktigt så bred trupp så de ska kunna hantera. Kanske hantera julperioden nu, det vet vi inte. Men kommer de ha så ha så mycket energi kvar att hålla uppe nivån sen under våren? Jag tror inte det. Jag tyckte det var klassskillnad i den här matchen. Alltså. Och jag tror att hade inte liksom de neutrala någonstans hållit på Leicester City i den här matchen, så hade ju Malkurajen liksom slå fast att det var större skillnad än vad de har fått credit för City. Men alltså, de spelar ju ut dem fullständigt i första halvlek. Jag tyckte det var som att säga lag från olika divisioner, och det säger väl mer om Manchester Citys högsta nivå som de kan plocka fram då och då. Inte så ofta den här säsongen, men då och då gör de ju det, och då är de ju fenomenala.
Det är ju det att problemet, som precis som du säger, har ju varit att de inte lyckas plocka fram den här nivån hela tiden, som har varit fallet de senaste säsongerna, att man är liksom helt ostoppbara i princip, att det bara sköljer över vilket motstånd det än är. Och det är väl på något sätt för City-anhängare så är det väldigt skönt att se en sån här match när man ändå går ut mot tabell 2:an och gör en sån här match och liksom kör över dem på det här sättet. Det är nog ganska viktigt för fortsättningen, kan man tänka sig.
Ja, men de har ju vaknat till liv lite nu också. Det är särskilt där också på The Emirates när de gör i princip samma sak. Alltså de kliver ut och så vinner de en match hur enkelt som helst i princip. Och de liksom, Pep tycker inte ens att de spelar bra i den matchen, och ändå vinner de med 3-0. Det säger ju ganska mycket. Så att, nej, de har ju verkligen kommit tillbaka. Men på ett sätt så är det ju trist, för att ja, men titelstriden är ju redan över. Alltså på grund av deras poängtapp. Det är i alla fall det som är känslan, att det ska ha väldigt mycket till nu ju, såklart, för att de ska kunna komma i kapp. Så på det sättet är det trist, men däremot så kan man ju tänka sig att ens Champions League-tips där med Manchester City som vinnare, det är inte helt orimligt att det blir så.
Ja, fast en Real Madrid i åttondelsfinal, vet du, det är ju inte någon lätt lottning de har fått, Manchester City.
Men
jag tänkte dock på ordet trist som du nämnde tidigare, för det är väl en bra segue till Everton-Arsenal, eller? 0-0, alltså det var ju en bedrövlig fotbollsmatch, alltså. Måste jag ändå säga. Jag vet att det har blivit en grej av oss kalla den bedrövlig också. Den har kanske hypat upp den sämsta matchen någonsin och hej och hå. Men det var ju verkligen inte en bra fotbollsmatch.
Det var ju en skällös match mellan två lag som sprang runt utan någon själslig ledare.
De var ju på läktaren.
Ja, precis. Och det var ju bara unikt bara det. För jag kan inte minnas att det kan ha skett förut i Premier League. Att två lag springer runt med en tillfällig tränare och den blivande tränaren sitter på läktaren på varsin VIP-stol och övervakar. Och det var ju ganska uppenbart att varken Carlo Ancelotti eller Mikel Arteta var så speciellt roade över vad de såg. De måste ju ha tänkt att vad jag gett mig in på. Samtidigt så det var ju uppenbart, tyckte jag, att Duncan Ferguson, han var ju nöjd med så länge Everton inte förlorade matchen.
Ja, nu visar ju jättetydligt efter signalen att en poäng mot Arsenal.
Ja, precis. Och jag menar, han går ju därifrån nu och är obesegrad. Och det är därför han känner att han kommer ju undan på ett ganska bra sätt med sin interimstid där. Men de hade ju kunnat gjort mer, Everton. De hade ju... Arsenal were there for the taking, som man brukar säga i England. Och det... Hade de bara tryckt på och gasat lite så hade de kunnat gå hem med 3 poäng. Mycket väl, för Arsenal kändes oerhört svaga. Ja, det var en fruktansvärd match. Det var nästan smärtsamt att bevittna det, för att det blev nästan komiskt till slut. Att två lag som egentligen har så mycket kvalitet kan prestera så svagt som de gjorde.
Man ska säga så här, Everton kändes ju ändå som det laget som var närmast att faktiskt få med sig någonting från den här matchen. Hade ju ändå vissa halvchanser och möjligheter där som skapades, men...
Ja, men alltså om man pratar om startelvorna först och främst, så när man tittade på Evertons startelva kontra Arsenals startelva, så slogs man ju av att Evertons var ju snäppet bättre sett till då, om man skulle lägga ihop alla positioner. Jag tror i och för sig att Ljungberg var ganska nöjd i hemlighet av att han fick slänga in ännu fler tonåringar i startelvan. Han gillar ju det, och det är ju tydligt att hans senaste juvel är Emile Smith Rowe. När man har ett sånt orutinerat lag, så det syns ju ganska tydligt. Oroväckande också när Granit Xhaka är en av de bättre spelarna, med tanke på att han förmodligen har gjort en av sina sista matcher nu och pratar om att han ska lämna klubben. Och det blir ju inte bättre heller när man inte kan, eller som Ljungberg då, som valde att inte använda Mesut Özil på grund av vad som hände i City-matchen och den attityden, dåliga attityden ska sägas, som han visade där. Så att han har inte haft det lätt, Ljungberg, men det kändes ändå att han, nu när han visste om att det var sista matchen, att han ändå ville markera lite, ge lite unga spelare chansen så att de kunde visa upp sig för Arteta och se till att peta med sitt Özil också, för att markera att man inte beter sig på det viset. Så att, men ja, lycka till, säger man ju till båda.
Till herrarna på läktaren, ja. Ja, det kommer de behöva. Nej, men det är jätteintressant, tycker jag, just med Ancelotti, som absolut inte haft den här typen av lag tidigare. Den här typen av ombyggnadsprojekt och liksom utveckla spelare. Han har ju haft de här topplagen där man går ner och spelar kvadraten på träningen och håller alla på gott humör, och sen sköter det sig själv för att de har så mycket individuell kvalitet att de kan städa undan vilket motstånd som helst när de har sin dag. Och där tror jag han passar perfekt, i alla fall förr. Tiden har ju sprungit ifrån honom lite grann. Hans senaste tärnuppdrag har ju inte gått så bra. Och så kan man peka allt, liksom, kan man alltid göra på liksom att han har vunnit 3 Europacup-titlar och så vidare. Men det är, jag tycker hjulen snurrar så pass fort idag, så att är du inte liksom på dig och vill förändra liksom dig och hänga med i utvecklingen, då blir det lätt att du blir frånsprungen. Och jag känner nog att tiden har sprungit ifrån honom lite grann, så det blir intressant att se om han grejar det här med Everton, för det, som sagt, det kommer kräva sin ombyggnads idé, för att de har inte liksom klarat av att göra något, trots att man har trott på dem inför varje år nu, och det kommer nya unga spännande tränare varje år, och man har tänkt att nu borde det funka för Everton, men det har inte gjort det. Och när det gäller Arteta så jag tycker det är intressant just med, för jag menar, vad är det som Arsenal har sett hos Arteta som de inte har sett hos Ljungberg? Alltså om du tar deras tränar-CV bredvid varandra, så är det ju ungefär likadant. meritmässigt. Ljungberg kanske har lite bättre meriter. Det enda som väger tungt hos Arteta är att han jobbar under Guardiola i 3 år. Och man kan alltid dividera om hur mycket, liksom, hur bra skola det är och sådär. Det vet man ju sällan. Det är inte alltid liksom bra ass-tränare som har jobbat under bra, skickliga managers har klarat av att hantera den rollen själv. Carlos Queiroz är väl ett exempel, till exempel. Så att, ja, det blir intressant att se. Jag tycker det känns spännande med Arteta. Jag tycker att de går rätt väg någonstans med att ge en tränare en långsiktig möjlighet att bygga någonting. Sen om han är rätt person, det återstår att se. Jag hoppas att han är det, för det, han har ju känt sig den mest sympatiska spelaren i Premier League när han spelade.
Just. Man känns ju som att de har... ursäkta, vad tänkte du säga?
Men jag tänkte bara säga en grej om Ancelotti. Alltså att det är ju ingen... Moshiri har ju jagat honom, alltså, i många år och velat ta honom till Everton. Men det har alltid varit någonting annat som har kommit i vägen. Och han har ju... Alltså Moshiri har ju en tydlig bild av att han vill ha en... han vill hellre ha ett större namn än ett namn som är lite mindre men som är lovande. Så på det sättet så är ju det här verkligen en match made in heaven för hans del. Sen håller jag med om att det är inte alldeles säkert att det är det som Everton faktiskt behöver. Men vi kan ju räkna med att han kommer att öppna plånboken garanterat i januari för att Ancelotti ska få in de spelarna han vill ha. För nu har han äntligen liksom den här tränaren på plats som han...
Precis, och det kan ju vara en aspekt också, just med att får man in det stora namnet som har större mandat att ställa krav på nya spelare, då kan ju det vara anledningen till att laget blir bättre. Att Ancelotti får köpa in mer spelare än vad Marco Silva får göra. Moshiri är beredd att ge honom mer förtroende på transfermarknaden, och då får de in spelare som är bättre. Det är klart att det kan förändra läget för dem.
Jag tror ändå att skriva ett 4,5 år långt kontrakt med en tränare som Ancelotti, med den lönen till det, är ju också ett oerhört tecken på, oavsett hur mycket man har tänkt att värva, så är det en otrolig övertro till den truppen man har idag. Man tänker att ja, de här behöver en tränare som bara låter dem spela som ett självspelande piano och alla kvaliteter kommer visa sig. Så bra är ju inte Evertons trupp att det här kommer bara totalt ge succé, känner jag. Sätt så är det, känns ju Ancelotti som en underlig rekrytering, eller en väldigt riskabel rekrytering att göra, särskilt på ett så långt kontrakt.
Vi vet ju inte om det finns utvägar i det där kontraktet. Jag hoppas för Evertons del att det finns det. Jag håller med dig om att 4,5 år är ju helt hissnande med tanke på att dels är det väldigt få tränare överhuvudtaget som stannar i 4,5 år i en klubb. Och när det gäller Ancelotti har jag väl aldrig gjort det. Det var väl i Milan då, men det är väldigt länge sedan nu. Och som sagt, julen snurrar fort nu. Det går inte att ställa ut den där julgranen som man gjorde med Rui Costa och de där i Milan för 15 plus år sedan och tror att det fungerar på samma sätt idag. Det har vi sett ganska många gånger att det handlar om att förändra sig med tiden, och det tycker inte jag han har gjort.
Ja, för det är ju Everton som idag inte har någon liksom grundläggande så här spelmässig idé. Till att börja med.
Ja, men, alltså, ni kan vara lugna. Duncan Ferguson kommer fortfarande sitta på tränarbänken och ingå i staden. Så att det är lugnt. Poängen kommer
komma. Jag vet inte om det är båda för att vi kommer få mer spelmässig idé i laget.
Det är det som är grejen. Jag tror att han funkar ju jäkligt bra som interimstränare och gå in och skrika lite grann. Men det blir intressant att se deras samarbete där. Det blir spännande.
Angående Arteta måste man väl också säga att om man tittar på en annan tidigare assisterande till Guardiola, så kan vi ta Tito Villanova som ett exempel på någonstans det gick väldigt bra, som var fantastisk i sin tränarroll i Barcelona och tyvärr verkligen inte fick fortsätta där då. Men
det är ju en annan typ av bakgrund där. Han hade jobbat i La Masia innan och byggt upp sig med liksom enorm erfarenhet av att träna inom den bästa akademin i hela världen som den var då. Så att det är jätteskillnad, tycker jag, på det. Det finns ju exempel på liksom, där man har gått från assisterande rollen till en toppklubb. Gary Neville gjorde ju det. Han hade ju varit assisterande tränare i Englands landslag och gick och tog Valencia sen, och det gick ju som det gick. Sen tror jag väl i och för sig i det fallet att just engelsmän i Spanien, jag tror inte damerna har svårt att lyckas överhuvudtaget där.
Alltså jag, uno dos tres, för att citera David Moyes. Men,
Alltså jag är inte så skeptisk längre till Arteta. Alltså jag tycker att ju mer man tänker på det, så desto mer logiskt känns det. Eller logiskt, men desto mindre som en risk känns det, tycker jag. Alltså bara kolla på Lampard. Ja, visserligen så hade han Derby, så att det är väl klart att han fick erfarenhet av det året, men han hade ju inte erfarenhet i överflöd när han tog över Chelsea. Jag tror det i slutändan handlade väl om vilket fotbollskunnande man har, och Arteta, sett till vad alla säger om honom och Guardiola, hur mycket han har litat på honom, så verkar han ju vara oerhört skicklig taktiskt, men vi får väl se.
Lite kort bara innan vi rör oss vidare. Freddie Ljungberg och Duncan Ferguson, vad ger vi från betyg 1-5 på deras interimgärningar?
Duncan måste ju ha 4. Alltså vad skulle han kunna göra bättre? Ja.
Nej, det håller med dig. Hade de vunnit mot Arsenal hade det nästan varit 5.
Ljungberg?
2.
Ja, knappt 2. Det är en svag 2 i så fall. Ja, visst, han har inte haft någon background stuff som han hade velat och så vidare. Men det där känns också som en sådär, jag menar, det är en ganska kort period. Du ska ju bara in och köra. Då behöver du inte ha någon jättestor stab. Utan det handlar ju mer om att gå in och göra jobbet under en kort tid. Det har inte blivit någon positiv effekt alls på något sätt. Så att för mig är det en svag 2.
Yeah. Vidare då till övriga matcher. Det har spelats med fler matcher också. Vi får skynda oss lite, för det var ju mycket att prata om i de första matcherna här vi har snackat om. Norwich Wolves 1-2. Det ser på minen på Kalle Karlsson att kanske inte något resultat han gläds åt,
eller? Nej, det var mer att jag fick en fluga i halsen eller någonting som gjorde att jag hostade till.
Ja, men vi kan väl konstatera att Norwich har fortsatt problem med fasta situationer. De släpper ju in oerhört mycket mål överlag, och det funkar ju inte om man ska se till att hänga kvar i Premier League. Samtidigt så vi har ju inte pratat så mycket om Wolves, men det är ju ganska imponerande ändå att de lyckades återhämta sig efter den här knackiga inledningen, och nu liksom de gör ju en bedrövlig första halvlek för det första i den här matchen, alltså ser helt apatiska ut, men alltså Nuno måste ha gett dem en riktig hårtork, för sen går de ju faktiskt ut och spelar betydligt bättre. Och på tal om det här med att ha en bra målvakt, så alltså Rui Patricio har ju varit otroligt viktig för dem sedan han kom dit, och det märks ju hur otroligt bidragande det är att ha en målvakt av den typen.
Brighton Sheffield United 0-1. Man fortsätter ju imponeras av Sheffield United också där, verkligen. Chris Wilder vinner tränarkampen här då mot Graham Potter. Kommentarer kring det?
Ja, det var ju en riktig prestigekamp mellan de två brittiska tränare som har varit hetast i inledningen. Shit, alltså, jag måste ta paus.
Jag kan prata om Sheffield United.
Ja. Kalle springer ut här och vi pratar lite Sheffield. Ja, Frida, Sheffield.
Gud, dramatiska scener.
Ja, dramatiska scener här dagen före dagen.
Ja, men Sheffield i alla fall. Jag såg inte den matchen, men vad man kan konstatera nu när det går så här fantastiskt bra för United, så då är ju frågan, alltså, vad kommer hända nu under januarifönstret? För jag såg att Chris Wilder, att han lyfte det här med att de behöver fler spelare för att de ska orka prestera likadant under våren. Och det är ju en sån där balansgång nu. Alltså, hur ska Sheffield United göra? Ska de liksom bara gå all in och satsa, köpa in fler spelare så att man liksom lyckas, ja, men så att man orkar hela vägen? Eller hur ska man göra? Alltså det är lite av ett vägskäl för dem. För att så som det ser ut nu, alltså får de in ett par spelare till, ja, men då kan de ju fortfarande hänga med där uppe.
Frågar oss också hur mycket John Lundström kommer kosta i nästa version av Fantasy Premier League. Det är väl det som många sitter och funderar över säkert där hemma. Vidare, Aston Villa Southampton 1-3. Otroligt viktig seger för Southampton, och 2 mål av Danny Ings.
Ja, 7 mål på 7 matcher nu för Danny Ings.
Välkommen tillbaka förresten, måste jag säga också.
Ja, precis. Jag tog en liten avstickare där och hämtade ett glas vatten. en av ligans absolut hetaste anfallare nu. Han har ju varit lite bortglömd att han var så bra som han var egentligen i Burnley. Det var det som gjorde att han blev värvad till Liverpool en gång i tiden. Lyckades ju inte alls där, delvis till stor del på grund av att han var väldigt skadedrabbad. Tror jag i och för sig inte han hade kunnat klara sig att etablera sig där i alla fall. Riktigt den nivån hade han väl kanske inte. Men imponerande att han nu har tagit sig upp på den nivån så att han faktiskt är med i landslagsdiskussionen. Och det är ganska hård konkurrens där framme med tanke på att sådana här som Tammy Abraham och Callum Wilson har seglat upp där uppe i den där konkurrensen. Så att det är riktigt, riktigt kul att han som har kämpat så hårt för att komma tillbaka efter flera tuffa skadeår nu presterar på den här nivån och gör sig påmind i skytteliga toppen.
Ja, alltså 3 viktiga poäng för Southampton och 3 poäng även för Newcastle som besegrar Crystal Palace med 1-0. Tredje vinsten på 4 senaste för Steve Bruce och hans gäng. Almiron fick göra mål dessutom. Kul för honom, det märktes jag också. Bournemouth Burnley 0-1. Dessutom, har vi någonting att säga om de två matcherna? Eller ska vi röra oss vidare till läsare frågor kanske?
Och jag vet inte om jag har någonting att säga. Ja men eller vad sa du, Newcastle?
Alltså, Newcastle Crystal Palace 1-0.
Ja men där måste man ju faktiskt alltså Newcastle mår inte spela någon fantastisk fotboll, men herregud vad Steve Bruce ändå ska ha cred för vad de har lyckats göra under hösten. Det kan inte ha varit lätt ändå att kliva in där efter Rafa Benitez och bli så hånad som han blev där i början. Men uppenbarligen så fick han ju spelarna på sin sida. Och även om det inte alltid ser bra ut så gör han ju jobbet. Jag är otroligt imponerad av honom faktiskt.
Ja. Ska vi gå vidare till lite läsarfrågor då? För att det har ju dragit på här tidsmässigt så att vi inte sitter och uppehåller det hela tiden ända vägen till bingolottosändningen ikväll, höll jag på att säga. David Nilssons fråga kan vi ta här direkt. Behöver Son träffa en psykolog? Tredje gången under 2019 han tappar huvudet. Är han så oskyldig som folk målar upp på någon som? Det är ju faktiskt tredje röda kortet Heung-min Son får under det här kalenderåret i Tottenham och i ligaspelet dessutom. Och det är den första spelare sedan 2010 när Lee Cattermole lyckades plocka 3 röda under det året. Som lyckas få 3 röda på ett kalenderår. Man måste ju fråga sig med Heung-min Son här. Han tappar ju humöret ganska lätt ändå, känns det ju som.
Ja, han gör ju några sådana här lite dumma efterslängar. Jag för mig att, nu minns jag inte exakt var det är och hur, men jag för mig att han har haft någon till som inte har gett honom rött kort som skulle ha kunnat gjort det. Däremot ska vi säga så att det röda kortet han fick i matchen mot Everton där i samband med skadan på André Gomes, det var ju inte värt rött kort utan det var ju snarare en oturlig liksom tackling som gav en väldigt olycklig följd. Men det är ju den där typen av grejer man inte får göra som man gjorde igår, det vill säga eftersläng som är så onödigt, sätter laget i trubbel. Och ja, jag tror att han har någonting just med sitt temperament att jobba med, för att han gör den där typen av lite efterslängar lite för ofta.
Alltså det känns ju, om man tar den där Everton-tacklingen, så håller väl inte jag helt med dig, sett till att även om det såklart inte fanns en intention att skada på det sättet som han gjorde mot André Gomes, så fanns det ändå någon form av liksom hämndtanke i den duellen, att han jagar upp och går in i den tacklingen. Sen så det var ju en väldigt stor diskussion efter det här kortet också med tanke på sådans reaktioner och så vidare. Men att det ändå finns någon form av tanke att men nu ska jag ge igen. Och bara den, att den tanken väcks upp där, kan man ju liksom ifrågasätta, känner jag.
Ja, absolut. Samtidigt det sker ju ganska ofta och då brukar nog man ändå nöja sig med gult kort. Så att, ja. Men vi ska inte fastna i den. Men det, han gjorde en dum grej igår. Oavsett om Rydiger bröt några reben eller inte så innebar att han fick rött kort. Han satte sina lagkamrater på pottan. Han kommer att bli avstängd och han har inte hjälpt sin fotbollsklubb. Så att han behöver komma till rätta med det där.
Mm. Mackan, signaturen här, frågar: varför får Gündogan så mycket speltid? Han är en habil truppspelare, inget mer. Jag vet inte riktigt om jag håller med om det. Jag tycker ändå han är en ganska nyttig mittfältare.
Nej, men det har väl varit för att de har ju flyttat ner Fernandinho där. De känner väl att de behöver ett dubbelblock nu då när Fernandinho inte kan täcka den där ytan. själv som han har gjort så förtjänstfullt i så många år. Och då har han ju en funktion att fylla där, Gündogan. Sen, som Kevin De Bruyne konstaterade där efter matchen mot Arsenal, det är ju, ja, de spelar egentligen på samma sätt rent offensivt, men de får lite annan, de gör lite en annan rotation som gör att de blir två defensiva mittfältare istället, och det verkar passa dem utifrån de spelarna som de har tillgängliga just nu.
Jimmy Block ber oss att nu när Patrik Syk inte är i studion, någon annan som vill köra en rant om VAR. Det får vi se om någon vill göra, men jag letar upp nästa fråga här. Ni har lite tid på er.
Vadå? Alltså att VAR är dåligt? Eller vadå?
Ja, det beror ju. Rant kan ju vara att VAR är bra också.
Ja, men jag får säga att på Tottenham Stadium så fungerade det ju bra. Med tanke på att Anthony Taylor inte var helt vaken alla gånger.
Nej, det är båda de situationerna som uppstod, hjärnsläppen, var ju, dömdes ju korrekt efter just VAR-granskning också.
Så det...
Giovanni frågar, vad har ni för spelare som ni tycker har fått för lite uppmärksamhet ut efter deras prestationer denna säsong? Danny Ings kanske faktiskt är en, eller?
Ja, det får man väl säga. Men det måste ju finnas någon mer som har gått lite under radarn sådär som...
Ja, så jag tycker att jag alltid, mina favoriter brukar alltid höja så mycket som möjligt. Alltså, på det. Ja, men som Kovacic, det är därför jag tjatar om Kovacic hela tiden. För jag vill att folk ska komma ihåg hur bra han har varit under hösten.
Jag satt och tjatade om Kovacic innan den där Chelsea-transfern väldigt länge också. Det var inte många som lyssnade heller, så att vi sitter i samma båt.
Han var ju väldigt fin när han kom fram i Inter en gång i tiden. Då såg han ju ut som att han skulle kunna erövra världen. Han har ju egentligen inte blivit så bra som man trodde då, Kovacic. Men håller med om att han har varit väldigt bra den här hösten. Vi får fundera lite mer, så kan vi återkomma till den.
Ska vi se, Tim Thomasson ber oss att gissa Artetas första startelva, och man kan väl gissa på att Bukayo Saka kommer inte starta som vänsterback i alla fall i den, eller?
Ja, det beror på, de har ju inte så mycket, så många spelare.
Nej, i och för sig, det finns ju inte så många andra. Så.
Nej, det är ju lite, alltså Saka spelar inte där för att Ljungberg tycker att han är det bästa alternativet, utan det är ju för att alla är skadade i princip. Så att nej, det vi nog kan slå fast är väl att jag hade ju ändå blivit förvånad att se Mesut Özil igen, med tanke på att liksom Ljungberg var så otroligt tydlig i sin kommunikation kring honom. Då hade det varit speciellt att se Arteta att ta tillbaka honom omedelbart. Men man vet aldrig. Jag vet inte riktigt hur han tänker alls. Han har ju inte jättemånga spelare att välja bland heller. Så att, nej, vi får väl se.
Det blir intressant den där. Det naturliga är ju när en ny tränare kommer att han tar in den typen av spelare, rutinerad, erkänt skicklig spelare in i värmen igen, precis som Ljungberg gjorde. Nu har han ju fått se en interimstränare göra det, och det försöket lyckades ju inte, så ska han göra om det här med bättre resultat. Jag blir inte förvånad om man ger honom någon chans, men samtidigt så det är ju en problematisk situation eftersom de har en del skador, så det kanske blir som han är inne på lite grann, att han kan inte kunna göra så många val, utan han har det han har när han kliver på nu.
Ja, och nu börjar faktiskt tiden rinna ifrån oss lite här, men vi kan väl avsluta med några ord som Peter Hansen har delat med sig till oss, ser ut eftersom de var på engelska, så gissar jag på att de är kopierade, eller citerade rättare sagt då, men lite siffror som understryker lite av det vi pratade om tidigare i podden, att under Ole Gunnar Solskjær så alltså Manchester United vunnit 73%, 8 av 11 matcher av de Premier League-matcher som de hade mindre bollinnehav än motståndet, jämfört med 36%, 10 av 28 matcher, när de haft mer bollinnehav. Och då är det dessutom bara en av deras 17 senaste matcher med mer bollinnehav de har vunnit. Ja. Det är verkligen svart på vitt på det vi har suttit och pratat om tidigare.
Ja, och det vi har tjatat om hela hösten och som vi tjatade om även en del under våren faktiskt. Nej, men som sagt, det handlar både om att spela materialet inte är anpassat för det, framförallt det centrala mittfältet, och att de inte har tillräckligt bra tydlig idé kring hur de ska hantera låga försvar. Och det ansvaret får man lägga på Solskjær.
Ja. Med det sagt så tycker jag det är dags att förskona Kalle Karlssons röst lite här också. Slå in den med fint julpapper och se till att den är redo för en till PL-podd i mellandagarna. För det ska vi väl kunna ordna, eller efter Boxing Day?
Ja, vi siktar på det.
Yes.
Vi siktar på det i alla fall. God jul får man väl då säga till även er lyssnare och även till er, Kalle och Frida. Och ses vi snart igen. Ha det gott. Njut av julen. Hej då.